Det här är Perspektiv med mig, Per Grönqvist.
Särskilt så klär sig kvinnor för andra kvinnor. Men män klär sig också förstås för kvinnor. Mm. Alltså den där sexuella dimensionen för mig, eller romantiska eller vad man nu vill, är ju väldigt central också. Att man vill ju vara attraktiv. Man vill ju höra till. Man vill bli sedd och bli bekräftad.
Vad har du på dig? Det är på sätt och vis en av de mest intima frågorna man kan ställa, och justerar man tonfallet, ja, då kan det också bli en av de mest erotiskt laddade. Orsaken till att vi inte klär oss på samma sätt idag som förr i tiden har väldigt lite att göra med vad som är praktiskt eller inte. Vårt förhållande till kläderna vi bär är en funktion av sociala normer och mönster. Vilka delar av kroppen vill vi lyfta fram och vilka vill vi dölja? Det har varierat över tid och i mode. För några hundra år sedan var en rejäl mage en signal om att mannen var rik nog för att kunna äta sig mer än mätt varje dag. Idag är det tajta tröjor och skjortor som gäller. Fit is the new rich. Jag har funderat en del på modets roll i samhället. Alltså oavsett vilka snitt, nyanser och texturer som gäller för nästa säsong. Och jag kan inte tänka mig någon bättre än Filip Varkander att prata med. När han doktorerade inom modevetenskap 2013 var han faktiskt den första i världen att göra det. Och idag, då är han verksam som lektor vid universitetet Lund, som modeskribent och som rådgivare i alla andra intressanta sammanhang, vilket vi också berörde i vårt samtal. Det blir ett väldigt trevligt samtal, vilket du också kommer att höra. Så, om du har en modintresserad polare, då tycker du ska tipsa dem om det här avsnittet. Det är faktiskt genom tips som de allra flesta hittat till den här podden. Använd bara dela-funktionen i din poddspelare och skriv något i stil med "det här tror jag att du kommer att gilla", typ. Så behöver du inte ens lyssna på det. Eller för den till en dag ansvar för det om du lyssnar på hela och konstaterar att avsnittet är jättekass. Men det är inte jättekass. För både den som är nyfiken på mode och den som inte är det kommer nog lära sig ett och annat. För det gjorde jag, och det blir ett väldigt trevligt samtal. Mig når du på som vanligt på perspektiv@pergrans.se. Men nu kör vi igång. Här är Filip Varkander.
Jag skulle vilja börja i det här hörnet med att liksom, hur tolkar du det, nu blir det stiljournalen, hur tolkar du det vi har på oss idag? Hur skulle du beskriva detta?
Det finns ju en rad olika frågor, eller olika svar beroende på om man tittar på estetik eller om man tittar på det mer som ett, jag ska säga, tecken i tiden. Och det som är spännande idag tycker jag, för att idag så präglas det så väldigt mycket av samhällsdebatten av frågor om klimat och miljö. Och där är ju mode en väldigt viktig drivkraft i en negativ riktning. Och det tycker jag är fascinerande, för att mode är ju också det som vi använder för att uttrycka oss själva, för att undersöka vilka vi är och, jag ska säga, utforska, exploatera och liknande. Och man brukar tala om nyhetens behag. Det finns ju något behagfullt, någonting skönt i det nya som ju är mode. Och idag så, jag ska säga, så håller vi på att vända oss mot, eller vända oss från den idén. Så man kan sammanfatta det med att säga att det som har varit det behagfulla och det sköna, och det som har varit någonstans en symbol för vår tid, är nu också det som någonstans driver oss i en väldigt farlig riktning, nästan mot döden. Det som någonstans symboliserar livet och nuet är också någonting som, alltså om man ska hårdra det lite och vara lite dramatisk, hotar vår faktiska existens. Mm. Så det finns en stark paradox där, att mode dels då är något glädjefullt men också förstås något hotfullt. Och det är väl ungefär där mode är just nu idag, skulle jag säga.
Och hur har du och jag klätt oss idag? Är det på det behagfulla eller hotfulla hållet?
Ja, det är en bra fråga. Alltså det handlar inte heller helt mycket om hur det ser ut, utan kanske vilka material det är, hur gamla kläderna och liknande. Jag för mig att du brukar ha en hållbar idé bakom din garderob, om vi nu rotar minnesbanken för
tidigare samtal. Ja, men lite så. Jag försöker nog köpa begagnat och loppis när det går. Och i alla fall försöka köpa någonting som ska hålla under tid. Liksom.
Ja, alltså jag tänker att det är viktigt att vara realistisk. Jag förstår ju att man inte kan ha helt köpfria liv. Alltså dels så blir man rätt osnygg, och sen så är det också extremt tråkigt. Men det som jag försöker göra är att jag drar ner på antalet köp. Så jag tror att det jag har på mig nu, det är nog faktiskt inte från helt samtiden, utan det har nog några år på nacken.
Men så svindyrt men gammalt.
Ja, faktiskt så är det så. Och sen så är det också så, kanske inte jag borde säga, men jag spela in en sak för SVT imorgon, och som idag har modetema. Så att jag är klädd för TV, trots att detta är en podd.
Ja, Jag förstår. Men det, för det är liksom, är du, varierar du din, liksom, hur du klär dig för, det finns en del som man uppenbarligen klär sig för enligt sitt humör, och de motverkar det. När man är på dåligt humör så klär man sig starkt, eller liksom man försöker uttrycka det. Är du en sån?
Nej, det är jag inte egentligen, utan för mig har det nog förändrats genom livet. När jag var ung, så precis som för många unga, så var jag väldigt intresserad av att just uttrycka min identitet genom kläder. För en njutning i att välja redan kvällen innan vi skulle på mig. Ibland så här, jag undrar hur mycket tid jag hade som ung egentligen, men jag kunde planera hela veckan. Sådär att måndag ska det börja på det här sättet, sen fredag det är finalen. Men idag så åker jag rätt så mycket tåg, jag jobbar sittande ofta, så att tyvärr så är det trista svaret att jag ofta klär mig bekvämt. Mm. För att det inte ska skrynklas för mycket på tåget.
Jag läste om att du blev valt till den Sveriges bästa män 2016, men att de gjorde bedömningen på en bild från 2013.
Ja, just det, du har verkligen gjort din research. Ja, det stämmer. Ja,
precis. Innebär det att du är 3 år före din tid? Eller att du är som, vem var det som sa det om att mode är bra? Det är som att ha en klocka som har stannat, man i alla fall korrekt 2 gånger. Liksom.
Ja, men exakt, ja.
Men för det du är inne på här är ju också någonstans som vi börjar som unga, att vi ska ha mode som symboler, men också kanske som vuxna blir att vi demonstrerar vår spenderförmåga.
Mm.
Alltså vi visar för andra att vi inte är fattiga, inte utslagna, att vi deltar i det ekonomiska hjulet och liksom, jo, jag har minsann köpt en ny, vad det nu kan vara liksom.
Ja, men precis. Och mode har ju en berg på en paradox. Det handlar om att vi samtidigt vill sticka ut och visa oss som individer, men också passa in. Men sättet som vi gör det på förändras ju genom livet. Eftersom vi går i olika typer av gemenskaper. Så när vi är unga så är det ju betonat på ett särskilt sätt. Det kan vara kopplat till musik eller en viss typ av livsstil. Och när vi är äldre så är det också förstås en livsstil. Men då är det ju viktigare att visa att vi just är självständiga, välfungerande, närande, inte tärande och liknande. Att vi helt enkelt är duktiga samhällsmedborgare, generellt sett.
Så vi ser mode runt oss hela tiden. Men någonting jag funderat på det är att det är väldigt få reflekterande modetexter i pressen. Alltså i de stora dagstidningarna. Sara Daniels var ju ett av undantagen som skrev reflekterande om olika underställningar hon hade gått på. Men det är många som inte tar mode på det där allvaret. Det blir något perifert, något ytligt, något nöjesbetonande. Varför har det blivit så i Sverige?
Ja, precis. Det var bra att tulla till i Sverige, för att det finns ju exempel förstås internationellt på en annan typ av modejournalistik. Men i Sverige så har det varit svårt, och det är ett ämne som har diskuterats fram och tillbaka. Men jag tänker att det handlar om ekonomi mycket. Att alltså det skrivs om det människor vill läsa. Och de flesta kanske vill ha shoppingtips och vill inte ha ett mer intellektuellt förhållningssätt till mode. För hade läsarna velat ha det så kanske vi hade haft det.
Men är det inte också någonting kopplat till den svenska, liksom att här är saker i första hand inte vackert utan i första hand praktiska och vändbara och lätta att tvätta och skrynkelfria. Alltså, ja, det finns något grundläggande i det.
Ja, dels kan det handla om det, och sen så är det också förstås det att mode som kulturyttring är ju ofta kopplat till konsumtion, till fåfänga, till något lite ytligt, ofta till något kvinnligt kodat. Och på så vis så är det en lite udda fågel på kultursidorna som jag annars ska framstå som seriösa och djuplodande. Det finns helt enkelt en motsägelse i, vad ska jag säga, mellan mode och det djupa, eller djupsinniga.
Och för det är ju någonting i, alltså jag tänker inte egentligen bara på pressen, jag tänker också på helheten. Om man, jag menar, i Paris, du har själv pratat om det här med olika sammanhang, hur modet tar en annan plats även i liksom gatorummet. Skyltfönsterna där är ju, det var där man hittar på skyltfönster, men också att det är liksom den till för att visa upp, inspirera, locka in i, och i andra hand att visa att plagg X kostar Y. Mm. Men det ser man ju fortfarande, för man ser att de har inga priser när ätna plaggen, utan de har den här lilla lappen ner i hörnet.
Just det.
Så man får gå nära och titta ner liksom. Här är det ju mycket mer att kappa 299.
Ja, du tänker så. Ja. För jag kommer ihåg första gången jag hörde begreppet modevetenskap. Det är ju ett ämne som etablerades, där borde jag kunna, 2006 vill jag säga. Att de första kurserna började ges. Och jag tror att jag var på en middag eller någon fest ett par år tidigare. Och så var det någon som frågade vad jag vill göra i mitt liv. Och så började jag berätta, och så sa han, ja men då är det ju det här nya ämnet som håller på att formera som du borde söka dig till. Och det heter modevetenskap. Och det var något som någonting klickat för mig. För det var första gången jag hörde att man kunde kombinera mode med vetenskap. Mm. För att det kändes som två begrepp som tillhörde helt olika världar. Och när de linkade samman så var det som att jag förstod någonting, eller jag kände en omedelbar lockelse. Men det har ju tagit rätt så lång tid för ämnet att etableras och är fortfarande förhållandevis litet.
Men är det här ett svenskt perspektiv eller är det så på andra ställen också?
Alltså det lustiga är att modevetenskap uppfanns ju i Sverige. Det är en svensk uppfinning som har gått på export till New York och Paris.
Vilket då ligger i linje med min tes om att det är då kan vi i alla fall göra det praktiskt.
Just det, ja. Då är vi tillbaka där, ja. Ja, det stämmer ju faktiskt.
Här kan vi kvantifierbara. Vi talade naturligtvis då bara om plagg och aldrig om att det är vackert.
Nej, för att
vad är modevetenskap?
Mycket bra fråga, och det borde jag förstås också ha ett bra svar på. Alltså det som jag tycker är intressant med modevetenskap är att det kan låta som ett ämne som intresserar sig för någonting förhållandevis perifert, men egentligen så är det helt tvärtom. För mode, det handlar just om ekonomi, det handlar om arbete, det handlar om konsumtion, men det handlar också om identitet, genus, klass, etnicitet, ålder, generation och liknande. Det handlar om hållbarhetsfrågor. Det handlar om en internationell ekonomi, det handlar om juridik. Så att i sin tvärvetenskaplighet så går mode in på en rad olika aktuella ämnen. Det handlar också förstås om filosofi, om psykologi. Men genom att hela tiden rikta fokus mot en specifik del av de här ämnena, nämligen då mode eller kläder, det symboliska värdet eller det faktiska plagget.
Så då är det lite som, jag har ju då hållbarhet som har varit mitt grundämne, det kan jag ju slänga mig med i vilka sammanhang som helst. Liksom. Just ja, men, som, lite som modevetenskapen då, som att ja, men då väljer jag att se det ur den här linsen.
Precis,
det blir ett sätt att förstå samhället.
Ja, jag började med att min avhandling handlar rätt så mycket om maktrelationer, över- och underordning och det någonstans uttrycks eller manifesteras genom sättet som vi klär oss på, att helt enkelt stil kan vara en form av kapital, för att tala med både jag. Så gjorde det i några år, och sen så när jag inte hade så mycket kvar att säga om det, så gick jag väl vidare att titta på det kreativa arbetets villkor. Så har jag gjort det i några år, och nu har jag vad man skulle kunna kalla för ställtid, där jag funderar på vad jag ska göra härnäst. Och då är jag såklart intresserad av andra sidan av myntet, som är inte bara hur vi tjänar pengarna utan hur vi spenderar dem. Vad säger vår modekonsumtion om samhället vi lever i och vår idé om vad som är meningsfullt eller meningsskapande?
Så då blir det här något slags forskningsprojekt som du ska mynna ut i?
Precis.
Alltså, det har ju också någonting du skriver om, att eftersom mode är så intimt sammankopplat med både konsumtion och kroppslighet, två teman som är lite skamfulla i vår kultur, så att det är liksom en av nycklarna till att det ses som lågt stående i relation till andra kulturella uttryck.
Mm. Jo, men det är ju den här kartianska uppdelningen i sinne och kropp någonstans, där är mode har förknippats med det här lite lägre stående, det här fysiska, svettiga kläder som slits och som nöts med kroppen. För att även om kläder förstås har en väldigt, kläder är ju ytligt, det är höljet som täcker kroppen, så samtidigt som det är det så är det också någonting extremt intimt, för det är det som vi bär absolut närmast våra kroppar, så att det är både representativt och intimt samtidigt.
Men det yttre skalet är väl det vi mest pratar om, så det borde inte vara så, eller, men det är bara det att vi bär omkring på det och svettas i det på något vis.
Ja.
Osar i det. Jag tänker också på den här komplexiteten i modet, att det på ytan anses mode ju också vara lowbrow och lättvindigt, men det är samtidigt den här spännande, hemliga världen för att initieras, för att framstå att man ska fatta den fullt debatt. Men är det också kopplat till det, eller vad är det man tänker på när man pratar om den där hemliga världen? För du skriver om den på flera ställen. Är det liksom att det är som ett skrå, som vilket som helst, att man har också inte så jättebra koll på guldsmedernas skrå, eller?
Ja, men mycket kan det nog vara det. Det tror jag nog. Jag rör mig i dubbla världar. Jag är förstås akademiker. Jag har en heltidstjänst där jag utför en rad olika akademiska göromål om dagarna. Men jag frilansar också inom branschen som copywriter och som konsult och skribent och liknande. Och det gör ju att jag får ju förståelse, eller jag ser ju hur exempelvis akademikerna tittar på sin empiri som ju är branschen och har ju olika idéer om hur saker och ting går till, och liksom det är som en lite mystisk värld för dem, men för mig som idag har en fot i den världen också finns det ju nästan inget mystiskt alls, för att det är bara business as usual. Men jag tror just att i och med att man inte har full inblick så skapas ju olika myter och en magi kring det. Och det är också någonting som modebranschen medvetet har ägnat sig åt ju. Att sända ut lite dimridåer. Och det är ju just för att mode ska kunna kännas lite extra magiskt. Det ska inte kännas som någonting kopplat till vardagen. Utan det ska vara någonting lite extra, någonting lite sinnligare. Någonting som man är beredd att betala lite mer pengar för. Än bara för en kappa som är funktionell. Det ska också finnas det symboliska värdet som är svårt att ta på.
Men det är då det som är förklaringen till att modehus som Chanel jobbar mer med de sinnliga och praktfulla temana i sin berättelse jämfört med kappal.
Ja, men precis.
Det är ett sätt att motivera det där, att prata om sin hantverk, att prata om liksom, vi har vår studio på den här adressen i det här arrondissemanget, är ett sätt att liksom, du får bli en del av det hemliga om du bara köper den här grejen för ganska mycket.
Precis, den där berättelsen är en del av en väldigt medveten strategi.
Om vi går tillbaka så, alltså, det är en kapitalistisk tolkning av årstidernas växlingar det här. Ja. Liksom. Jag som kommer från ekonomihistoriehållet, jag ser ju okej, här händer olika grejer. Mm. Det är skitbra att man får folk så att ja, nu ska vi ha tunna kläder för att de inte räcker året runt och så vidare. Och det här är 1800-talet. Det är ju industrialisering som har kommit igång där naturligtvis, 1700-talet. Och sen så har vi också, men vi ser också, eftersom det sker i Frankrike, varför händer det just där? För vi ser ju liksom alla de billiga tygerna, det är ju snarare Skottland och det är ju England och liksom, alltså det imperiet som helt enkelt får billig bomull från
kolonierna.
Tack.
Precis, ja. Nej, men egentligen så börjar berättelsen om mode redan på 1300-talet i Florens, det vi idag kallar för norra Italien. Och det som händer där är...
Vad kallade man inte för norra Italien då?
Nej, Italien är ju en senare konstruktion.
Ah,
så
fattar,
det var ju
okay.
Toscana. Som detta sker.
Just ja, Italien är egentligen ett språkområde så utan ett land för det blev ett nation.
Precis, och även språket var ju inte helt utbrett. Italienska också en förhållandevis ny konstruktion. Det är toskanska.
Ja.
Men detta var en parentes i sammanhanget. Men det som hände då i Florens på 1300-talet är ju att det utvecklas en särskild kultur kopplat till att städerna växer, så det finns en urbanisering, det är en högkonjunktur. Så nu är det så att de man möter, det är inte alltid människor som känner en sedan tidigare, eller som man själv är bekant med, så det blir viktigt att kunna signalera redan direkt vilken social status man har. Och därför så växer fram en, vad ska man säga, en modekultur här. Och
anar man familjen Medici här i bakgrunden?
Ja, exakt. Det gör man. Och det här man ser att man går från en traditionell klädsel till en modeklädsel. Och skillnaden är förstås att modeklädseln den förändras. Den traditionella är ju mer statisk. Och så man ser att det finns ett nytt beteende, kan man säga, kopplat till olika utvecklingar som sker här i Florens och Toscana.
Men det är för att kunna finta nyrika helt enkelt, för de kan inte köpa nya grejer varje gång.
Finta nyrika, också visa sin kunskap, och sen så får man också komma ihåg att de här textilierna och som man bär, det är inte bara en symbol för rikedom utan en faktisk rikedom i den här tiden, för textilier är ju en lyxprodukt. Så att kunna då förändra sin klädstil regelbundet, det är ett tecken på att man faktiskt är rik, inte bara att man har klätt sig rikt, för det kan man inte. Och det som händer sen då successivt här under århundraden som följer är att det också utvecklas en ny känslokultur kring hur vi klär oss. Att plötsligt så kan sättet vi klär oss kopplas till stolthet om vi följer med trenderna, eller skam om vi helt enkelt inte har råd att följa de senaste trenderna. Så det handlar inte bara om status utan det handlar också om affekt och modets känslomässiga dimension, kan man säga. Så det här är ju den perfekta grogrunden för det som sen sker efter franska revolutionen i Frankrike, i Paris. Där det här sen då blir till en mer systematiserad industri, kan man säga. Det som du var inne på är att det här som jag tycker är rätt så smart i sin enkelhet, att man tittar på årstidens växlingar och inser att man kan tjäna pengar på det. För men förändring, det är ju en självklar del av livet, men om vi slutar andas eller om hjärtat slutar slå, så det är ett tecken på att vi har dött. Så modets ständiga rörelse, det är ju i grunden någonting poetiskt och det är en symbol någonstans för livet. Men det som sker är att man då skapar en ekonomisk modell baserad på det här med årstidens växlingar. För egentligen så kan man göra samma kläder på sig april som i september.
Ja, och jag tänker man kan också ha samma kläder varje september.
Ja, det kan man också.
Men att man inte har det, är det då också kopplat till att man ska visa utveckling? För det är ju också upplysningsredan som dyker upp här, liksom.
Precis. Ja, alltså det handlar
om... Jag har utvecklats jättemycket sen förra hösten, därför har jag ett nytt snitt på min kavaj.
Ja, också förstås visa att man har förmågan att köpa nytt, men också förstås att man har kunskapen om trenderna. För det handlar inte bara om att visa att man har ett ekonomiskt kapital, utan också att visa att man har koll på vad som händer i samtiden. Att man inte lever i sin egen bubbla. Det är därför som det sen också under 1800-talet utvecklas en bohemtrend som ju går ut just på att distansera sig från det moderna modet med dess trendväxlingar. Så vi har ju också i Paris då, finns faktiskt en bok av Elisabeth Wilson om detta som heter Bohemian Outcasts, har jag för mig, som skildrar hur bohemen som klädstil växer fram, eller ett klädideal. Bohemen blev sen den här jazzkatten, blev till Jack Kerouacs hippa typer, blir lite hippie, och idag har vi hipstern. Så det är ju en lång tradition som någonstans har ställt sig i gjort någon typ av motstånd mot den typ av modekultur som man
alltså har präglat mainstreamen. Så bohemen är inte bara liksom en borgarslingel eller överklasslingel som har råd att klä sig snyggt men väljer att inte göra en slags intellektualisering av att han sänker sin nivå.
Det är ju det, men det har utvecklats till ett helt eget system kan man säga. Vilket är rätt så fascinerande när man just ser de här historiska spåren. Men visst, det var inte det jag skulle säga, för detta var bara en parentes. Det jag egentligen skulle säga att, så om vi har då den här början med...
Egentligen om det var lite mindre intressant så går det fortare.
Ja, men precis. Jag ska skärpa mig. Nej, men som vi har då det här som inleds på 1300-talet och den här kulturen som då drivs. Men visst, det som också finns under den här tiden från 1300-talet fram till 1800-talet är ju det att de som driver modet är ju konsumenterna. Det är de som bestämmer vad de vill ha på sig och sen så utför skräddarna beställningarna. Så det finns ju en maktdimension här mellan skräddare och konsument kan man säga. Och skräddarna tillhör ju tjänstefolket och får ju åka till det går till sådana här gårdarna och slotten och gå in genom tjänstefolkets entré och sen ta beställningar och sen sy upp.
Ytterligare en dimension av att jag vet alltså vad jag, inte bara att jag har hängt med i trenden, jag har råd att göra det, jag vet också hur jag kan beställa och jag, dessutom har jag kontakter med bra skräddare.
Precis, och det är ju det här som förändras under 1800-talet för att då ser ju en skräddare i Paris tillsammans förstås med många andra, men en som särskilt blivit känd för det är ju Charles Frederick Worth som vi förstår att man kan utveckla det här systemet. Och det som han gör är att han tittar på konsten och ser hur konstnärer kan sälja sina produkter till ett högt pris för att det finns ett symboliskt värde, exempelvis genom att signera sina konstverk. Så då började han signera sina kläder. Och det har vi fortfarande kvar idag, rester. Vi har ju etiketter på insidan av våra skjortor exempelvis och byxor. Och det är ju en rest av att han började signera kläder en gång i tiden. För på så vis, precis som konstnärer signerar sina dukar, så skulle han kunna ta ut ett högre pris. Och sen dessutom så skapade han en förförisk ateljé i Paris som konsumenterna fick komma till. Och här finns ju också då en maktförskjutning för att om han tidigare fick åka som ett tjänstehjon ut till gårdarna, nu måste de komma till honom. Och då sitter han på plats och tar emot. Och då har han också bestämt i förväg vilka modeller som gäller för en viss säsong. Och sen så får konsumenten välja. Och där är det åt kultursystemet. Så att det är fortfarande handgjort och det är fortfarande exklusivt. Men nu är det skräddaren som har makten och därför så blir skräddaren en designer i den här processen.
Och haute couture betyder alltså hög...
Högsömnadskonst, ja.
Högsömnadskonst. Mm. För innan dess så måste det antagligen varit kungen eller kvinnorna vid hovet kanske snarare som har bestämt hur saker ska se ut som sen tricklar ner till adelskvinnorna som sen ger order. Och det försvinner också, utan nu är det då denna skräddare som kan diktera även hur adeln eller presidenten eller vilka det nu kan vara vid den här tiden. Som...
Precis, och det var intressant att du sa det, för det är inte bara alltså, från drottning till adelskvinnor utan det är också förstås från kungen till adelsmän. För att före franska revolutionen så var ju mode ofta kopplat till de högre stånden och till aristokratin. Det var ju ett sätt att befästa rikedom. Så den modekultur vi har idag som förstås också är klassbunden men som är mer spridd, så såg det inte ut på den tiden. Utan det var inte någonting som skilde män från kvinnor på det sätt som det kanske har gjort därefter, utan snarare rika från fattiga.
Ja, så det original mode är liksom unisex?
Unisex för täta.
Unisex för täta. sen kom vi 1900-talet, då har vi hela konsumtionen. Det är då som varuhusen börjar. De säljer allt under ett tak. Dit kan kvinnorna gå utan att ha med sig förkläden. Så att det är det som är också så himla smidigt. Och vi har också folk som Gustav Eiffel som hittar på att man kan göra skyskrapor som gör att de kan hålla och bli stora. Och man kan ha stora butiker utan att ha pelar precis överallt. Och alltså då kunna göra fasaden av glas, skyltfönster. Tjoff. 1900-tal, vi gör det här då plötsligt en masse.
Just det, och en masse är också ett nyckelord för det som också händer här i början av 1900-talet är förstås att vi också förbättrar förmågan att massproducera. För att om systemet under 1800-talet fortfarande är för hand, så det som sker här med den utvecklingen är att plötsligt så kan mode produceras i enorma kvantiteter.
Mm, just det, då vi får Norrköping, vi får Borås och vi får andra sådana ställen i Sverige där man sitter och syr som 17. Och järnvägen har ju också sett till att man kommer in där liksom.
Ja.
Och sen så pågår det. När är nästa stora skifte? Det är väl också nästa masskonsumtion. Eller liksom, Chanel pratar man om. Vi har Yves Saint Laurent. Vad är det de gör? Då är vi 50-60-tal.
Ja, men precis. 1966 har jag för mig, om jag nu ska dra ett årtal ur huvudet, så gör ju YSL någonting väldigt smart. Och det är ju att han utvecklar den här underkategorin som är YSL Rive Gauche. För att innan dess så är Yves Saint Laurent ett haute couture-märke. Och gör enbart saker på beställning. Men därefter så skapas det här undermärket som förstås heter Rive Gauche, som då syftar på vänstra stranden i Paris där Sorbonne ligger, och det här är förstås under 60-talet, så att det är ju den här lite revolutionära glöden som finns där, så att det är ett tydligt sätt att rikta sig till en ung konsument.
Men också en rik konsument, för de flesta som var på demonstrerade i Paris, de var ju faktiskt överklass. Det var ju det att liksom mamma och pappa som tittade ner på dem. Det är ju som Östermalm där de liksom
Absolut. Alltså, absolut. Överklass eller övermedel. För att det som händer nu är ju att de här haute couture-märkena blir tillgängliga för massa, men samtidigt, vem är det som är intresserad av att köpa ett par strumpbyxor med YSL-logga? Det kanske inte är vem som helst.
Nej.
Utan det är fortfarande en väldigt specifik typ av kund.
Nej, men det är alltid det man tycker, alltid man blir irriterad på när folk pratar om 68 Paris, det är så himla folkligt. När hela fackföreningsrörelsen hatar de här snorungarna som fick massa uppmärksamhet in i stan och liksom sånt. Istället för ägnas av de stora frågorna. Och det fick ju heller ingen jättestor konsekvens rent politiskt just då.
Nej.
Men vi är framme ju då, alltså, här kommer 70-tal och där får vi också ett unisexmode, det är väl också en del av den tiden.
Ja, det får vi ju.
För att det finns... Eller är det en svensk grej att man går omkring i de här byxdresserna?
Nej, så frågan är ju alltså, i vilken utsträckning man faktiskt går omkring i byxdresserna till vardags. Och när vi säger en svensk grej, alltså vilken del av Sverige syftar vi på då? Är det Östermalm eller Bjuv?
Mm.
Så. För att hårdra det. Så att även där kan man ju nog, tror jag, nyansera bilden lite. Men det är klart att unisex-trenden är ju kopplad till också feministiska vågrörelser som utvecklas under den här tiden, och det är ju ett internationellt fenomen. Att man någonstans ifrågasätter vad som är manligt, vad som är kvinnligt och hur det tar sig uttryck helt enkelt i kläder.
Mm, för vi har ju Mayong här som är tongivande i Sverige.
Och Sixten Herrgård också.
Sixten Herrgård också, precis. Den gamla namn man plötsligt har inte tänkt på länge. Men och liksom allting är ju egentligen grundat i tickaren, liksom stå i bredd och gå i bredd och liksom så här lika. Men vad var grejen med Mayong här egentligen? Varför blev det så?
Men Mayong var ju också en typ av, vad ska jag säga, antireaktion, eller man någonstans ville vända sig mot det här kommersiella ytliga modet, och så vill man istället ha någonting som dels är det småskaligt och lokalt, och sen så är det också det att det är kopplat till en särskild typ av kultur, och du var ju lite inne på det tidigare att man kan se det som revolutionärt, men egentligen så är det en förhållandevis privilegierad grupp i Stockholms innerstad som ägnar sig åt Mayong och som klär sig i Mayong. Mm. Så att även om vi idag är vana vid att tänka på det på ett rätt så radikalt sätt, som med maj 68 i Paris, så kan man ju också någonstans anlägga ett kritiskt klassperspektiv och säga att, ja men vänta nu, det är ju faktiskt inte ärtarbetarna på Findus som klär sig i Mayong.
Nej, just det, utan det är alla som vi också vill vara, som Marie-Louise Ekman.
Exakt.
Eller vad hon hette i efternamn.
Väldigt mycket Bjuv här hör jag plötsligt från mig, jag vet inte varför. Men är det någonting annat som också händer den här perioden?
För det blir en Bjuv versus borgarna här.
Ja, oklart. Jag tänker väldigt sällan på Bjuv i vanliga fall. men nu händer det. Men det som jag tänker på är att det händer också en annan sak här, för nu är vi inne på konsumtionsmönstren och designen. Men en annan sak som sker under den här perioden som är jättespännande tycker jag är ju att man uppfinner containern, som gör att man plötsligt kan transportera stora kvantiteter under, eller över långa avstånd. Så att plötsligt så, i kombination med förstås en rad andra utvecklingar, som att vi har haft ett väldigt starkt fack, eller stort starkt fackarbete i Sverige, så att vi hade höga löner. Och plötsligt så kan man då ha produktion i låglöneländer, men ändå transportera tillbaka till konsumenterna i höglöneländerna. Och det är också det som sen slår ut vår tekoindustri.
Precis. Först är det Portugal och sen så är det Europas låglöneland och sen så flyttar man till Taiwan och är det första och då har Sydkorea. Och sen i Sydkorea när lönerna ökar där så flyttar man sen då till andra ställen, Indonesien och...
Ja, precis. Och den processen pågår fortfarande. Det är fortfarande så att man flyttar från ett land till nästa.
Om vi hoppar till nutid. Du skriver i boken Sista skriket, där du brevväxlar med modjournalisten Emma Veronica Johansson på ett absolut sprakande sätt. Jag tycker det är väldigt roligt att läsa hur ni diskuterar det här på ett helt självklart sätt. För mig som inte läser det här då, som jag sa tidigare i media, så är det väldigt roligt att läsa detta. Men där skriver du bland annat att du tror att synen på mode är under förändring. Att den kanske fortfarande kommer vara sammanflätad med tid, men inte som tidigare via en besatthet av det där nya.
Oj, säger jag det? Då måste jag haft en tanke med.
Tänkte det. Du kanske bara fick lite feeling.
Nej, alltså det var någonting som jag verkligen var övertygad om under den tiden, att för det som jag tycker, jag var inne på det tidigare, men det som gör mig fascinerad med modevetenskap är just att trots att det kan låta perifert så är det egentligen ett av de mest centrala universitetsämnena, eftersom det är kopplat till vilka vi är, vilka vi vill vara, kopplat till psykologiska mekanismer, filosofiska frågor och liknande. Och man har ju också sett att modet tar mer och mer plats på museer exempelvis, att som... Om ett konstmuseum verkligen vill vara säker på att attrahera publik, då ställer man ut mode. Så att det finns ju ett allmänt intresse egentligen. Och nu säger jag mot mig själv som sa att ingen vill läsa mode, för att uppenbarligen så vill ju folk åtminstone titta på det.
Mm. Och nämnde... Men då kommer det in som en recension av den där utställningen på museet X och Y. För vem samlar mode? Finns det ett systematiserat insamlande av mode?
Ja, det gör det. Och det görs via särskilda museer som har designuppdrag som Röske museet i Göteborg exempelvis. Och sen finns det privatsamlare som också har vissa specifika intressen. Det donerades nyligen en samling av Tony Levenhout till Röske exempelvis med haute couture-kläder. Så det finns ju också vissa enstaka privata samlare.
Mm. Är det så att det här begrepp som trend fortfarande är aktuella, eller har de spelat ut sin roll i ett sånt här samhälle där så många olika trender kan existera samtidigt?
Alltså, vi var inne på det här lite tidigare, att det är någonting som uppstår här i mitten av 1800-talet. Det är ett helt nytt system kan man säga. Och att det här systemet var sedan i existens i lite drygt 100 år. Man brukar tala om det långa seklet av mode. Men sen så händer någonting i efterkrigstiden. Och det är inte bara det att vi har de här överklasskidsen i Paris som är sura eller som köper... massproducerade YSL-strumpbyxor, utan det är också någonting annat. Och det är det att Europa ligger i ruiner. Och inte bara i Europa, utan stora delar av världen. Och då är ju haute couturen irrelevant. För vem vill i en sönderbombad värld klä sig i lyx? Och istället så finner mode inspiration i helt andra uttryck och delar av samhället. Alltså det är snarare en ungdomsdriven kultur som växer fram här. Inte så mycket från Paris, utan från London. Så nu plötsligt så är det ungdomskulturen i London som inspirerar modet. Och det är någonting som tar vid. Och förstås så är det någonting som är parallellt med att man ser att vi har en övergång från det moderna till det postmoderna samhället. Så man talar om en övergång från det moderna modet till det postmoderna. Och det postmoderna modet, precis som postmodern konst, är ju ofta, man kan känna igen det på att det är någon typ av hybrid eller någon pastisch, eller att man kombinerar saker som inte alltid självklart hör ihop, som när två företag som Crocs och Balenciaga plötsligt samarbetar.
Det såg man inte komma.
Nej, precis. Eller så gjorde man det just för att det är ett postmodernt samhälle. Som när en gång var det Balenciaga som inspirerades av Ikea-påsen och liknande. Alltså den här typen av uppenbara postmoderna uttryck som vi annars känner igen väldigt väl från Andy Warhol och liknande, men som nu också är mode.
Men är mode då också på väg att bli mer av en visuell kultur nu än vad det varit tidigare?
Ja, alltså för det är ju det, för att i takt med att detta har hänt och så har det blivit mer svåröverblickbart, så att för att gå tillbaka till din fråga om trend, för att det som har hänt tidigare var ju det att, som du var inne på det med att mode kopplades till tid, att tidigare så visste man att ja, men det här gäller våren 53 och det här hösten 55. Idag så spelar det inte kanske någon roll att min skjorta är 3 år gammal, för att det handlar inte så mycket om när jag köpte den som i vilka sammanhang jag bär den, så länge jag har den i sammanhang där jag följer klädkoden eller folk har samma kulturella kapital eller livsstil som jag, så passar jag in. Och därmed så är det ju väldigt mycket svårt att överblicka egentligen. Alltså vad som är nästa grej. Och det är kopplat till det som du är inne på nu med att mode idag inte lika ofta är tredimensionellt som tvådimensionellt. För att oftast så är det ju så att folk kommunicerar digitalt via Instagram och Snapchat och liknande. Så
det är flödescontent på något sätt.
Ja, men exakt. Det handlar inte så mycket om vad man har på sig utan snarare vad man ser ut att ha på sig.
Mm. Ja, men det finns ju den här, jag pratar med olika människor som ju kan beskriva hur folk går in på butiker och handlar på helgerna och sen så lämnar de tillbaka på måndagar för att de inte hade råd. Mm. Det är ju en del av det. En annan är att de går in och vet vilka som har bra provrum med bra ljus. Mm. Och sen så provar de allting, snappar sig och sen så går de ut. Så har de bra content för sitt flöde sen.
Precis.
De kommande veckorna.
Och nu talar du ju om faktiska butiker, men finns det också förstås idag i det digitala finns det ju en väldigt stor online-shopping. Så att folk beställer hem det och just fotar allting och sen skickar tillbaka. Och det kan ju låta som en bagatell, men det får ju reella ekonomiska konsekvenser för företagen. Mm. Så att det har ju blivit ett faktiskt problem i branschen.
Vi pratade innan om den här mytiska, åtkomliga världen. Det blir också, alltså det fanns ju en allians mellan modehusen och sen så mellan modejournalisterna som i sin tur då berättade en del av detta för sina läsare. I alla fall då, modepressen, inte dagspressen. Men att idag så behöver ju modebloggarna, de har ju egna relationer och de sänder ju grejer direkt. Mm. Det är också någonting i det som är att de där säsongerna, innan så väntade man på prylar liksom. Men det var väl, nu kan man se saker så kan man köpa direkt. Det är väl Victoria's Secret som är först ut med det här att livesända stora grejer. Jag minns att liksom typ internet gick sönder för att alla tonårsgrabbar skulle logga på samtidigt.
Just det. Det är oklart vad det betyder när internet går sönder egentligen.
Ja, men det var för lite kapacitet in till de servrarna som man streamar Victoria's Secret från då. Det här säger någonting om hur otroligt nördig jag kan vara på streaming.
Ja, jag bara tänkte att det var en väldigt tråkig beskrivning till ett så poetiskt uttryck.
Ja.
Men okej, då vet vi det.
Men man har inte gerat ordentligt för att få till mycket bandbredd. Hur många kan logga på samtidigt? Man har inte gjort det. Och sen så var det också klart att det var ju naturligtvis många kvinnor som också tittade. För de hade också den här kopplingen till Steve Jobs klassiska i slutet. And it's shipping today. Mm. Så att du kunde ju direkt handla liksom.
Precis, och det har ju experimenterats med därefter. Där många av de stora modehusen har följt efter och försökt göra kläderna tillgängliga. Men nu så ser man en tillbakagång kan man säga, för att det är väldigt svårt med infrastrukturen att lösa det, för att då är ju det till salu direkt via märket. Men vad gör du då med andra återförsäljare? Då hamnar de ju ett halvår off och då säljer de plötsligt kläder som är gamla. Så att det blir ett logistiskt problem kan man säga.
Mm, och prognosproblem också tänker jag. Liksom.
Absolut.
Cambridge Analyticas alltså visselblåsare Chris Wiley, tidigare gäst i den här podden, han jobbar numera med AI och R&D på H&M med deras prognoser och finfördina för den som finjusterar dem som man ska veta. Och att ha livesända grejer och stora släpp kan ju stöka till det ganska mycket. Liksom. Jag tänker på en annan sak, så det här, vi signalerar ålder och kläder. Hur vi klär oss. Här sitter vi och klär oss hyggligt som medelåldersmän. Tittar jag på dig, jag har ju alltid sett medelålders ut. Så att, men du gjorde en studie för några år sedan, vet jag, för Åhléns som handlade om just det här. Vad var liksom uppdraget där?
Ja, nej men jag fick en förfrågan, tror jag via Facebook, om inte jag kunde komma ner till en reklambyrå här i centrala Stockholm. Och de stod inte vad det gällde. Så att, men jag är en sån lydig person så att jag hoppade på hojen och cyklade ner. Han satt i något seminarierum och som jag kallade det. Det heter konferensrum i den världen.
Ja, det avslöjar du.
Ja, men precis. Jag bara, va? Och så sa de det att de hade den här kunden och att de kunde göra reklam men inte mode. För det är skillnad. Och så började vi prata om det här. Och då hade projektledaren där sett en dokumentär om Iris Apfel, den här färgstarka äldre kvinnan som bor på Manhattan. Som väl idag är över 90, tror jag.
Superstor influencer.
Superstor. Och så sa hon att hon ville gärna inspirera kvinnor i Stockholm att klä sig på det sättet, alltså äldre kvinnor. Och då kände jag någon varningsklocka i bakhuvudet som började ringa. Och så sa jag så här, men varför ska du säga till kvinnor hur de ska klä sig? Det kändes ju väldigt passé, tyckte jag. Så frågade hon vad jag menar med det. Och så sa jag, men istället för att så här, tala till folk och säga till hur de ska klä sig, det är ju väldigt traditionell modekommunikation som ju känns lite ålderdomlig nu med sociala medier och liknande. Så är det väl mer intressant att tala med.
Så det för att modehusen idag behöver uppfattas mer som en kompis som ger dig råd snarare än en som dikterar trenden, menar du?
Ja, också eftersom jag är etnolog i grunden, så att jag gillar ju att prata med folk om hur deras liv ser ut. Så jag utgick nog väldigt mycket från mina egna intressen. Men det funkade. Och då sa de, ja men hur lägger vi upp det då? Och då föreslog jag att jag skulle göra ett antal intervjuer med både män och kvinnor. Det är 90% kvinnor och 10% män som var utspridda över Sverige. Från Ystad i söder till någonting väldigt långt norrut, jag kommer inte ihåg. Jag tror Luleå. Och sen från Lidingö i öst till Hisingen i väst. Och sen visste ju inte vi så mycket mer om personerna, för att vi tog dem ur Åhléns kundregister. Så vi visste ingenting om livsstil eller klass eller etnicitet, förutom det som man kunde gissa lite, men egentligen inga ledtrådar. Och sen så gjorde jag de här intervjuerna. Det var väldigt tidskrävande och väldigt besvärligt, som jag minns det. Men det var väldigt intressant, för att en gång så är det här, det som till synes kan låta banalt, kan leda till väldigt intressanta svar. Jag minns exempelvis att jag intervjuade någon kvinna. Den första intervjun jag gjorde, då var det en kvinna som nyligen hade gått i pension. Och nu var hon mycket i Hagaparken och motionerade, berättade hon. Och så hade hon ändå kvar sin yrkeskläder i garderoben. Och så började de tala just om den här känslomässiga dimensionen, att det var en sorg när hon såg en byxdress hänga där, för att hon hade inget bruk för den längre. Men det hon inte heller hade någon bruk för var ju sin kompetens, alltså sin yrkesmässiga kompetens, för att hon var ju pensionär nu, så hon gick omkring där i stavar och funktionella kläder och fick inte längre vara den som hon hade varit under 50 års tid. Och det var någonting som hon processade och som vi kom in på genom att tala just om de här funktionskläderna i Hagaparken. Och någon annan, jag visste inte det när vi satte oss ner, men det visade sig att hennes make låg på hospice och var döende samtidigt som vi genomförde intervjun. Och jag frågade en hel del om hur hon hade klätt sig vid olika tider under livet. Och då berättade hon om hur hon hade klätt sig när hon var ung och var singel och vad hon hade på sig första dejten och träffade en mannen som hon sen gifte sig med. Berättade hon om småbarnsåren och det var väldigt funktionellt och rätt så tråkigt och glädjande att kunna klä sig lite snyggare igen och kanske få tillbaka en annan relation i äktenskapet och sen då också det här att gå från arbetsliv till delad pensionärstillvaro. Och så satt vi där och hade det här samtalet om deras gemensamma liv och någonstans sammanfattade det, samtidigt som hon också förberedde sig på att ta farväl av honom. Så att via en rätt så enkel frågelista så kommer vi väldigt nära livets fundament.
Just för att kläderna sitter så nära kroppen.
Precis, och blir en sån del av vilka vi upplever att vi är och förstås också vad vi har på oss i särskilda tillfällen och liknande. Och sen ungefär halvvägs genom det här materialinsamlandet så vill reklambyrån veta hur det gick. Och det brukar man inte egentligen berätta halvvägs igenom, för vad betyder det? Men än en gång så är jag en lydig, foglig människa, så det cyklar jag ner. Och så berättade jag. Och då var det en sak som hade varit återkommande i berättelserna. Och det var att man ofta slutade klä sig på ett visst sätt i takt med att man blev äldre. För kvinnor så kunde det vara att man inte ville ha bikini på sig när man hade fått barn exempelvis, gick över till en baddräkt, eller att man hade längre och längre ärmar på topparna. För män så kunde det vara det att man började klä sig mer och mer i monokroma, diskreta färger och shorts som blev längre. Man slutade med shorts helt och hållet och liknande. Och då sa någon i den här arbetsgruppen, ja, så kläderna har åldersgränser. Och det ledde då till att vi sen gjorde en kvantitativ undersökning där vi intervjuade 500 via enkät baserat på de svar som jag hade fått in genom intervjuerna. Och sen så fick kampanjen namnet Gränslöst just för att någonstans utmana idén om kläders roll som gatekeepers i vårt åldrande och säga så här ska det se ut som ung och så här som gammal. Men förstås då grundat i människors faktiska erfarenhet och istället för att någon Stockholmsbyrå skulle komma på att fler ska klä sig i rött.
Och det jag tänker på är hur vi lever ju i en slags ungdomsfixerad värld där det ju ändå anses fel att människor försöker se ungdomliga ut. Mm. Det är liksom som att när reproduktionsfasen gått över så ska vi försöka se värdiga ut.
Precis.
Och det är liksom det är en paradox i det där liksom.
Ja, alltså både och tror jag. Dels, jag blev rätt influerad av det arbetet och också lite starkt måste jag säga. Och jag fick väldigt fin respons efteråt. Jag var jättenervös när den kom ut för att det var ju en nationell kampanj så att jag såg ju den överallt. Men sen så började faktiskt min telefon ringa och inkorgen plinga och då var det många, särskilt kvinnor som hörde av sig, sa att de inte var vana vid att känna igen sig själva på reklampelar plötsligt så fanns deras berättelser där. Och de kände sig väldigt... Jag bekräftade och sedda. Och det ledde till att jag faktiskt personligen också började klä mig lite järva. För att, alltså jag var inte jättegammal då, men jag hade väl också börjat tycka att ja, men det var nog dags att sluta ha shorts och liknande. Så därför att nu hade jag passerat 30 eller 35 eller vad det var. Bara tänkte, nej, nu är det ungdomsplagget borta. Men jag fick lite feeling av det och ja, det hjälpte också med ett tag.
Ja, det där är intressant. Jag är nog en sån som är inte kör jeans efter 40.
Ja, det är nej, liksom... nej, för nu är jag fyllt 40 så nu är det verkligen skattläge.
Nej, men av någon verkligen dö halva. Nu är det någon slags rädsla att försöka se ung ut. Mm. Alltså det finns också någonting att jag visst man hänger med. Det här är liksom... Alltså jag har en teori här, den här är inte alls grundad, jag har inte gjort studien som du, men det är att en del människor klär sig uppenbart efter när de pikade. Mm. Alltså, när de tyckte att de verkligen hade det och sen älskade de så hela livet.
Absolut, så är det ju.
Nedtonade versioner. Ja. Liksom. Det här är väl liksom, finns det ingen empiri, men jag vill hävda att ändå säga något.
Nej, men jag har inte heller någon empiri, jag tycker också att det är sant.
Så det är någonting i det här, men samtidigt så tänker jag när du säger att du liksom beskriver att du vill ha en lättsam relation till de här gränserna, eller du pratar också ibland om till det förflutna, för man ska kunna gå vidare när det är dags, så tänker jag att om du vill leva ny, gör inte dig att du hamnar i farozonen för att själv bli en sån här neonpensionär?
Jo, jag har ju faktiskt idag så har jag jassiga sneakers på mig. Och det tycker jag är jättejobbigt som medelålders bög. Ja. Att ha så här kulörta sneakers, dessutom från Prada är de. Och det är ännu värre, tycker jag. Jag är ju uppenbarligen den jag är, jag kan inte förneka det. Jag är ju säkert då en medelålders jassig kulturbög.
Ja, men det är någonting, det är det som gör det här också intressant. För att om du äger det så är det okej. Men om du försöker så är det inte okej. Det är väldigt svårt att dra den gränsen.
Ja, och vem bestämmer om man äger eller om man försöker?
Nej, men alltså, det är den där personliga stilen. Men det är ju uppenbart för alla som har hängt med att mode är ett socialt fenomen. Vi har ju liksom, det kan vara modskultur eller det kan vara akademiker. Jag hänger en del på KTH och det är intressant att se de olika stilarna där. Liksom, just nu läser jag en kurs i filosofi för ingenjörer och forskare där på KTH via edX. Och den här professorn man då får se på skärmen, en kille med superskön stil. Han är lite slarvig, han har olika mjuka material, lite grann för att kontrastera att han är så skarp tror jag. Men generellt sett så har folk på campus liksom ingen genomtänkt stil, vilket ju också är en genomtänkt stil. Alltså det är, alltså då tänker jag till skillnad från att då ha uniform som till exempel arkitektbyråer eller revisionsbyråer, de har ju uniform, liksom, en social uniform. Det är någonting där med den där personliga stilen som också är intressant, eftersom den ju bara uppstår i någon annans ögon på något vis.
Ja, men precis. För att mode är ju ett socialt fenomen. Alltså mode kräver någonstans en publik. Är det ju många teoretiker som har hävdat i alla fall. Och att har vi ingen publik så klär vi oss inte heller i mode. Det är bara att se hur människor ofta byter kläder när de kommer hem. Och ska vara hemma, då är det ju mjukiskläder och liknande. För det är ju komforten som är det viktiga. Men sen när man ska gå ut igen så byter man om till någonting lite mindre bekvämt men också lite snyggare.
Ja, det är någonting jag har alltid, nästan alltid slips och alltid skjorta, men alltid som ofta slips också när jag gör intervjuer.
Även hemma i tv-soffan?
Ja, precis. Jag, det här är liksom, jag är stel som person, så jag slappnar aldrig av. Nej, men det är liksom i någonstans, så är den här gammal grejen. Men om man klär sig lite ordentligt när man ska möta någon människa och intervjua någon människa, så är man lite mer på det, lite som signalerar att du tycker det är viktigt att träffa Filip här då, och då vill jag liksom, och så blir jag lite...
Ja, det är fråga om respekt, är det ju.
Men både respekt, men också inför mig själv. Här sitter jag och har lite trångt i kragen. Då får jag minsann, alltså...
Ja, just det, ja.
Alltså, någonstans så är det här en påminnelse. Nu låter det som att jag hatar slips. Det gör jag verkligen inte. Men det är någonstans det är liksom... Nu klär jag mig för att det här...
Nej, slips är ett underbart plagg. Och det är tråkigt att jag upplever just nu en kris. Jag tycker att fler borde ha slips. Vadå? Säger jag som är slipslös.
Ja, men varför är det skulle vara en kris?
Nej, men i och med att mode har blivit mer och mer informellt de senaste åren. Och arbetsplatser har blivit mer informella. Och folk arbetar med hemifrån. Så även om du sitter hemma i tv-soffan i shorts och slips, så är du faktiskt en minoritet, skulle jag vilja säga. Som,
verkligen i shorts och slips.
Ja, men precis. Så att man ser ju att slipsbranschen har det lite tufft.
Men vi ser väl också hur lite yngre gossar ju gillar att liksom vara lite mer dressade, lite mer...
Jo, men det är det ofta en lite italienska ideal, och det ska vara lite sprezzatura. Mm. Alltså den här, vad ska jag säga, vårdslösa elegansen. Och den här korrekta med en perfekt knuten slips ingår inte alltid i det idealet.
Men det är den här paradoxen jag också tycker. Alltså personlig stil är ju någonstans paradox. Mode definieras ju tradition av föränderlighet och stil handlar om beständighet. Jag tycker du gör en fantastisk liknelse med skrivstil i din bok där du pratar om att en skrivstil ser ju likadan ut. Men en skrivmode, då hade man haft liksom random namnteckning varje gång.
Just det, precis, ja.
Men går vi mot en värld där den här uppdelningen mode-stil inte är lika självklar?
Alltså även om begreppen syftar på, vad ska jag säga, olika förhållningssätt till tid är det ju. Där stil är det som är konsekvent och mode är det som är skiftande. Så om vi går tillbaka till det vi talade om tidigare med trendernas upplösning eller åtminstone att det är svårare att överskåda eller överblicka trenderna. Och vi också har trendspanare som Lee Edelkort som säger att mode är dött och liknande. Så skulle jag absolut säga att om de har tävlat mot varandra genom historien, så kan vi ju säga att stil är det som för tillfället verkar ha övertaget på mode. För mode är också idag något som är förhållandevis omodernt. För att klä sig helt i säsongens kläder, då visar man ju att man är tondöv och inte vet vad samtiden handlar om. Mm. Faktiskt, för att då vet man inte någonting om konsumtionens klimatpåverkan exempelvis. Men om man istället då klär sig på ett konsekvent sätt och uttrycker sin personliga stil på ett mer, ska säga, långsiktigt sätt, alltså långvarigt sätt, så ja, då är man lite mer with it.
Men det är också det där att jag tycker man, när man tittar på vänner och bekanta i de sociala flöden, så det är precis som att de numera postar ingen någonsin en bild på en flygplats.
Nej, jag vet.
Men de var på Milano igår och de är på väg till vad heter det, Art Basel i morgon och därefter så är det någon liten grej här, eller liksom de flyger och far. Man liksom inte riktigt fattar hur det här går till om det skulle varit med tåg. Alltså nej, på samma precis. Sätt är det med konsumtion, att man har grejer. Mm. De bara finns där.
Ja.
Eller man gör den här klassiska, apropå beteendevetenskap, man resonerar med sig själv. Vi var ju tvungna, va? Vi var ju tvungna att skaffa en andra bil, eller vi såg ingen annan anledning för att komma dit, eller nej. Liksom jag hamnade i något sammanhang där jag satt med det, jag hade inte presenterat mig eller liksom min syn på det här klimat, eller försöka ta tåget jämt för någon inledning, så att, nej, men vi var ju tvungna, alltså från Genève så till Zermatt, det finns ju en helikopter som tar, det är ju enda sättet man kan hinna. Och det är någonting intressant med det, jag tycker vi förhåller oss också till kläder i det. Det var ett tag när liksom folk skulle lägga upp att nu är jag minsann på Bauers grejeri eller någonting, eller nu är jag här eller jag ska dit, eller jag gör den här grejen, eller jag är i butiken och tittar, liksom att det var att jag, här konsumerar jag mode.
Ja.
Nu har folk bara på sig det.
Ja, precis. Det är ju skillnaden mellan tal och handling, eller om man ska säga. Att vi talar mindre om det, men handlingarna finns kvar. Jag undervisar ju lite grann, och så nu under hösten så både vid Stockholms universitet och Lunds universitet så har vi talat om hållbarhetsfrågan. Och så har jag frågat hur många där som har köpt nya kläder de senaste månaderna. Och det är ju 100%. Och det är rätt så intressant för att alla är medvetna om det. De har kommit till utbildningen för att de är intresserade av att göra någon skillnad. Och jag säger inte att jag är bättre. Men trots att vi alla är engagerade, medvetna och vill göra någonting, så har vi alla fortsatt konsumera. Så att det finns en eftersläpning när det gäller handlingarna. Mm. Man har bara liksom slutat visa upp det. Just för att så här, dagens outfit, det känns ju väldigt passé.
Mm, verkligen. Nu kör vi istället, nej, det var inte outfit of the day, det var office of the day. Så tar vi på något nytt.
Liksom, precis.
Sån himla gig-ekonomi. Jag tänker också det här med att vi talar om att vår stil ska korrelera med vår personlighet. Mm. Och det blir ju mest absurt när man går på arkitektfest och alla är likadant klädda.
Ja.
Men ännu mer konstigt är att de är också nya likadana kläder.
Ja.
Det finns något väldigt intressant med det. Men jag menar, kanske finns det ingen poäng här att göra mer än att mode just är socialt.
Ja, men precis. Att mode används för att manifestera grupptillhörighet. Och, alltså, en yrkeskategori kan vara ett sätt, men det finns ju också lösa kategorier som kvinnor respektive män. För att vi tillhör ju samma gemenskap där som män. Och även om vi är klädda på olika sätt så finns det ändå gemensamma koder i vad vi har på oss just nu. Och sen förstås generation och liknande. Och där fyller ju mode en viktig funktion. För det får ju oss att känna att vi hör till.
Men klär män och kvinnor sig för samma publik då, så att säga?
Nej, vad var det någon klok person sa precis till mig nyligen?
Nyligen, som jag, du, någon som skrev någonting, det är väl att män, vi klär oss för varandra för att vi ska kunna kolla, vi kollar vilka grader vi har på klaffarna.
Mm.
Okej, vad kan det där, hur i rangen, medan kvinnor kan klä sig för både män och kvinnor?
Ja, men precis, och särskilt så klär sig kvinnor för andra kvinnor. Faktiskt. Men män klär sig också förstås för kvinnor. Mm. Alltså den där sexuella dimensionen för mig, eller romantiska eller vad man nu vill, är ju väldigt central också. Att man vill ju vara attraktiv. Man vill ju höra till. Man vill bli sedd och bli bekräftad.
Vad har du på dig? Kanske den snuskigaste, mest sexuellt anspelande frågan man kan ställa.
Absolut.
Det är som att fråga om du är kåt ungefär.
Precis. Nu tog det här samtalet en lite märklig vändning, tyckte
jag.
Nej,
men det är någonting med mode och sex också som är liksom intressant här. För det är liksom tabu att klä sig avslöjande om man vill bli tagad på allvar. Mm. Men man ska ändå ha ett slags sexigt mode, framförallt för dam då, men även i alla fall yngre herrar, säger jag, låter mig 1000 år gammal. Men,
jo, men och där har ju skett en stor förändring de senaste åren bara, tycker jag. Där den yngre manskroppen har sexualiserats på ett sätt som jag inte riktigt känner igen, alltså, även om det förstås har varit en röd tråd länge. Så.
Men är det Tom Fords fel alltihop?
Han kan ju också spela en viktig roll i detta, ja.
För där kommer ju liksom, det är aldrig mindre än 2 knappar och knäppta.
Nej, precis.
Ibland ingen skjorta alls.
Nej. Och liksom. Men det finns där, alltså redan i början av 1900-talet finns det en filosof som skriver detta, Georg Simmel, som säger att det finns en särskild njutning i att klä sig snyggt för att man får komplimanger från andra. Så att njutningen består i att man blir betraktad på ett positivt sätt. Helt enkelt, om man ska sätta det till vår tids terminologi, att man kan njuta och objektifieras. Att det finns någonting som är behagligt i det.
Det är också det är intressant, för om du klär dig för sexigt, vad det nu är.
Mm.
Alltså om du flörtar med någon slags porrestetik, så är det ju verkligen, då är det dålig smak helt enkelt.
Ja, det fanns en lektor i genusvetenskap i Södertörn för många år sedan som var en briljant forskare, men som tittade väldigt mycket på olika typer av kvinnlighet och kvinnliga attribut och liknande. Och jag kände både henne och av hennes studenter, och studenterna när de kom till hennes föreläsning och inte kände till forskningen, så hörde jag ofta att de var väldigt förvånade, för att hon kunde ha så här korta kjolar i syntetmaterial, piercad näsa, blonderat hår. Helt enkelt, hon såg vulgär och lite billig ut. Men det var ju någonting som hon var intresserad av ur ett teoretiskt perspektiv, som hon hade skrivit väldigt mycket om. Så här, vad är det egentligen att vara autentisk, och vad innebär det här egentligen? Vad är en autentisk kvinnlighet och sådär? Men när de då kom dit de första gångerna och bara såg det, så blev jag så förvånad att hon kunde vara en disputerad forskare. För det rimmade inte med idén de hade av hur en sådan kvinna skulle se ut. Som då respektabel och lite kysk.
Men var det en del av hennes forskningsprojekt, eller var det hennes stil?
Hennes stil.
Hon bytte om till direkt när hon kom hem.
Nej, hennes stil var hennes del av hennes forskningsprojekt faktiskt.
Det är ju rätt intressant. Liksom. Men är det då att liksom, när vi pratar om mode och sex, att det kanske inte handlar så mycket om sex, utan om att bilden av sex är det attraktiva? Alltså att vi får en komplimang för att du är attraktiv. Snarare än att du behöver tolka som att någon vill ligga med dig.
Alltså dels handlar det väl om det, men det kan också absolut handla om att någon vill ligga, tror jag. Alltså det handlar ju om att någonstans synliggöra och accentuera kroppen. För att alltså den klädda kroppen är ju oftast mer erotiskt laddad än den helt nakna. Mm. För att den klädda kroppen visar ju vad som är täckt, och då plötsligt så börjar fantasin utvecklas eller väckas till liv. Och så undrar man hur ser det ut där under, och så här, när kommer det där plagget att glida av och liknande. Så att plaggen skapar ju en spänning som inte finns med en naken kropp.
Det är också någonting med det här med mode och moral, va? Alltså då, hur tätt sammanflätade de är.
Ja, precis. Du var inne tidigare på filosofer med uppknäppta skjortknappar. Det är ju intressant att du faktiskt hade noterat att knapparna var uppknäppta. Mm. Att det var någonting du hade gjort en notering av.
Som det här är en fransk filosof, jag lovar att återkomma till.
Precis.
Som han är liksom 70 plus, han har mycket, men lite Björn Ranelid.
Ja, och när du skulle beskriva honom så valde du att beskriva honom genom de uppknäppta knapparna.
Ja.
För då är det som du tyckte var utmärkande.
Men jag sa också att han hade som skarp forskning, och vilket ju då säger någonting om min förväntan om att en fransk filosof, ja, kanske just franska filosofer kanske kan det. Svenska filosofer hade inte gjort det. Men han, det är någonting skönt i hur han stilar. Han är uppknäppt, han är 70, han fimpar i luften så för att det ska röka jämt antagligen. Och sen svinskarp.
Mm. Precis.
Som jag då inte får ihop, för jag tycker det är opraktiskt att det kan bli förkyld eller något annat. Liksom.
Ja, det är inte lätt.
Men det är liksom det där, det är antingen kan det vara för någonting som är föruringat, man pratar om att någon borde ha liksom en sjal för att dölja håret, samtidigt är det då fel att ha slöja i andra kanaler. Alltså det är det här mode och moralen. Där.
Ja, men precis. Den klädda kroppen är en projektionsyta, kan man säga, för en rad olika idéer och föreställningar vi har om hur människor ska bete sig. Och när man då ser ett plagg som förhåller sig till kroppen på ett sätt man inte hade förväntat sig, så blir man irriterad eller provocerad. Jag tänker, varför täcker du håret? Eller varför knäpper du upp skjortan?
Mm. Och samtidigt kan jag tänka att liksom hela det med moraliseringen, att det är kanske också en banal analys från min sida, för att liksom nymodigheter ses ju som provocerande av de traditionella, och traditionella tycker att de är liksom mer förtryckande av de som är mer avantgardistiskt lagda. Liksom.
Ja, alla stör sig på något.
Alla stör sig på något, liksom. Och sen kan jag också tänka att mode, självklart det är mode och omoraliskt. Vad hade ett liksom moraliskt mode sett ut som?
Nej, allting kan inte vara eko.
Allting kan inte vara eko.
Nej,
men då är eko moral.
Alltså jag tycker, men jag menar, det funktionella, det praktiska, liksom det mest rationella beslutet att klä sig. Ja, men det är ju en fotriktig sko, vad är det? Jo, men det är eko. Mm. För min generation var det i alla fall det. Jo, absolut, men det är inte spännande.
Nej,
och vi vill ju ha spänning i livet också.
Men är det amoraliska då, som är kanske någon slags kontrast?
Ja, jag tror det, när man någonstans
Muji utmanar. Muji är väl amoraliskt, eller blåkläder, eller... Ja. Muji är bara funktionellt.
Fast är det bara det?
Ja, det är det faktiskt.
Ja, för människor vallfärdar ju dit också för att det finns en estetisk upplevelse på Muji.
Mm.
Någon idé om att det här japanska förfinade rena är någonting som man då kan ta med sig hem i form av en t-tröja.
Ja, eller en pyjama som man är med, som glider nu runt och ser ut som en japansk medelåldersman istället.
Liksom. Jasså, ja, får man veta.
Ja, men det är liksom, det är någonting, det handlar ingenting om att ha uppknäppt eller inte här uppenbarligen, men det är något väldigt funktionellt i det sammanhanget.
Mm.
Men Åhléns måste ju också ha basplagg som också är på samma sätt.
Rimligtvis.
Om man ska förstå mer om modets roll i samhället, vilka boktips skulle du vilja ge då?
Jag var inne tidigare på den här, eller jag nämnde tidigare Elisabeth Wilsons The Bohemian Outcasts, tror jag, som är en fantastisk betraktelse över bohemens funktion i modesystemet, som man inte alltid riktigt har tänkt på, och vilken uniform som har utvecklats inom bohemiska kretsar faktiskt, som man fortfarande kan se spår av idag.
Så det är bohemen som modell fram till dagens hipster?
Ja, precis. Mm. Ja. Men boken kom, tror jag, på 80-talet, så att hipstern bara anas i boken.
Mm.
Men man kan ju själv dra sina slutsatser.
Vilket förhållande du till sådana här stilböcker? Det var ju stort på 90-talet, det fanns något så här simple, och så var det liksom så här att organisera ditt liv, du behöver så här många basplagg.
Ja, men precis.
Det finns kvar i form av det här som capsule wardrobe och sånt idag.
Ja, men allt som kan hjälpa folk är väl bra, tänker jag, generöst. Men det som kan störa mig ibland är just när det kommer in pekpingar eller man säger att någonting är fel. Jag bläddrar precis i någon sån bok i någon museishop här i helgen och då stod det så här att en verklig man får aldrig ha en kortärmat skjorta på sig. Så tänkte jag, men vad är det för nonsens? Det kan man väl få bestämma själv. Särskilt om man nu är vuxen och håller sin egen ekonomi. Så att, alltså, absolut att man kan ge vissa grundläggande tips, men det är just det där när man säger så här, nej, men du får aldrig ha strumpor i sandaler och liknande. Det handlar väl om hur du har strumpor i sandaler. Så det kan man väl få fatta beslut om själv.
Menar du att det också är någonstans naivt att folk kommer som tabula rasa och vet ingenting och så vill man in i en tydligt definierad krets och då...
Ja, jag menar att man behöver inte vara stilpolis, man kan vara stilguide.
Just det.
Och det tycker jag är det trevligare.
Ja, och också kanske kopplat till, vi har ju en renässans för som talet om gentlemannen, att det handlar mycket mer om hur du är än hur du är klädd.
Ja, men precis. Men sen min andra, nu blir det ju väldigt mycket vetenskapligt här, men min andra bok är ju faktiskt av Caroline Evans, Fashion at the Edge, där hon tittar på experimentellt 90-talsmode och tittar på, för då närmade man sig millennieskiftet och det minns ju säkert vilka föreställningar man hade kring det här skiftet, att det var en period som nu skulle ta slut och datorsystem skulle krascha och allt möjligt. Och det då tar sig uttryck i modet, där modet någonstans undersöker döden och avslut och trauman på olika sätt. Så det är en rätt så poetisk skildring av 90-talsmodet. Men utifrån då modets relation till rätt så mörka teman.
Det är intressant, för sen har vi ju den 11 september 2001 där vi just får det där traumat just.
Precis, ja. Mm. Ja. Lite för senat, men där kom det. Och sen, vilken skulle en tredje vara? Jag vet faktiskt en bok som jag tycker är jättefin som är Nina Björk, Sirenas sång, där hon sätter in modekonsumtion i ett lite större perspektiv. Som, du minns ju säkert hur hon var väldigt konsumtionskritisk där i början av 00-talet med skitdrömmar och liknande som man hade om köksrenoveringar, handväskor och annat. Men hon har skrivit en förhållandevis sansad och nyanserad berättelse eller betraktelse över modekonsumtion helt enkelt, som är lättillgänglig, lättläst och väldigt tankeväckande.
Så praktiskt då.
Ja, och på svenska.
Och på svenska. Tack snälla för att du kom hit.
Tack.
Detta är alltså Filip Varkander, universitetslektor i modevetenskap vid Lunds universitet, bland mycket annat kan man säga. Och en av de saker som jag lärde mig var hur användbart mode kan vara för att förstå vår tid. Så nästa gång jag besöker en utställning där plagg från olika tider visas upp, ja, då kommer jag helt säkert ha med de där tankarna i huvudet. Gillar du det här avsnittet, ja, då ska du förstås prenumerera på podden. Klicka på poddens namn i din poddspelare för att komma till en huvudsida. Och där kan du klicka prenumerera eller följ, lite beroende på vilken spelare du använder. Använder du Apple Podcaster får du desto gärna ge podden betyg, och allra högsta betyg förstås. Sånt bidrar till att fler upptäcker den. Som prenumerant, ja, då får du också nästa avsnitt direkt i din poddapp så du inte missar något som kan plussa på din allmänbildning. Det var allt för idag. Producent för Perspektiv är Gabriel Lahti, Matti Palm och tekniker den här gången. Jag heter Per Granqvist och podden görs av VVV Media för vad vi vet.se. På återhörande.